Flera ställen har bränder dessutom brutit ut, bland annat i Exhärad i Värmland och Vänge på Gotland. Men värmen stannar inte särskilt länge. Redan imorgon blir det kallare igen.
Nu kommer då kallare luft ner norrifrån så att vi får lite mer normala temperaturer för årstiden.
Och de här snabba väderväxlingarna kan ställa till det för vissa djur och växter, berättar Isak Isaksson som är biolog på Naturskyddsföreningen.
Men en blommande blomma har ju liksom en viss blomningstid sen vissnar den och sätter frö. Men om det då först är varmt och sen blir kallt så hinner inte den här processen då bli klar.
Reporter här var Elsa Ivarsson. Och vad passar väl bättre då än att ta en titt på väderprognosen för morgondagen? Fredag, Götaland och Svealand får mest sol. Men under eftermiddagen så passerar tätare moln söderut, främst i östra Svealand. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Temperatur från i söder 10-15 grader till i norra Lapplandsfjällen 2-7 minusgrader. Det får avsluta Ekots nyheter 4:15 som producerades av Louise Steinberger. Jag heter Carina Galanou Ipsonius.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1, timme 2. Efter USAs tullsmocka, vad är ett balanserat svar?
Och efter det om att Colombia nu ska köpa JAS Gripen.
Är det ett tecken på att nationer börjar välja bort amerikanska vapensystem?
Och sen ska vi på mattekväll på Sundbyskolan i Stockholm.
Klätterväggar, bingo och geometri, kan det göra matte great again?
Och sen om barn-tv-stjärnan som blev världsartist och fick en präst sparkad. En del känner säkert igen den, står hit en espresso med Sabrina Carpenter. Hon har valt stor debatt och ikväll är hon i Stockholm.
Varmt välkommen att lyssna på Studio 1.
Ja, efter USAs tullsmyting igår, nu ska EU börja förhandla, antagligen i alla fall.
Men hur förhandlar man egentligen med någon vars argument man kanske inte riktigt förstår?
Elisabeth Svantesson, finansminister, välkommen hit.
Tack för det.
Dagen efter Liberation Day, hur befriad känner du dig?
Ja, det var väl inte så att vi alla känner oss så befriade, men om man lägger känslorna åt sidan ett tag och ändå har lite får vara lite kallt huvud, så kan man väl konstatera att det var dåligt, de besked som kom igår, men ändå hanterbart ur ett svenskt ekonomiskt perspektiv mer på makronivå, skulle jag vilja säga.
Din regeringskollega Benjamin Dosa har sagt att de här siffrorna som Trump har dragit, eller som han drog igår på den här stora skylten, att de är tagna ur luften mer eller mindre, de stämmer inte, på vilket vis stämmer de inte?
Ja, man kan gå in och kolla hur man räknat det där, men det stämmer inte. Det är ju flera delar. Dels handlar det om att han i grund och botten, administrationen, ser det här underskottet som de har i utbytet, alltså med handelsunderskottet, räknar man ju inte med tjänster, så tycker man att man har en stor, liksom ett stort underskott. Det är ju bara i sig märkligt att inte ta med tjänsterna. Mm. Det andra handlar ju om bland annat moms. I flera av våra länder har vi moms. Då har man ju många världens länder. Och så räknar han, lägger han gärna på dem som att det skulle vara en tull. Men så, nej, det stämmer inte.
Är det helt orimligt sätt att räkna?
Ja.
Okay.
Du, Donald Trump säger att omvärlden har våldtagit och plundrat USA. Men nu är det slut med det. Vad tycker du om den beskrivningen?
Alltså jag recenserar inte gärna exakta ord som presidenten säger, utan tittar mer på vad han gör och administrationen. Och då kan jag konstatera att det de nu gör är dåligt, och det kommer vara dåligt för amerikanerna, för den amerikanska ekonomin, det kommer vara dåligt för den globala ekonomin. Det finns liksom inga vinnare egentligen på sikt i detta. Så att det kanske är så att det finns en viss glädje i USA bland vissa av hans väljare och vissa företag. Men många förstår ju också att det som har gjort både USA och stora delar av västvärlden rika, det är ju faktiskt frihandel. Så enkelt eller så svårt är det. Mm.
20% mot allt i EU, 25% på bilar. Vilka blir konsekvenserna nu för EU?
Dels så är det ju så, som ni inledde med också, att vi vill ju sätta oss vid förhandlingsbordet. Det vill säga Finns det någon möjlighet att förhandla om detta, att få ner de här nivåerna? Går inte det, ja, men då kommer ju EU att svara gemensamt. Ska man komma ihåg att EU är en stor marknad, så att säga. Fler som bor här än som bor i USA. Och vi kan också sätta hårt mot hårt. Är det bra i långa loppet? Nej. Men vi kan inte buga och bocka för den här typen av åtgärder helt ensidigt.
Men är det så ni ser det? Att det här är någon form av fönster nu några dagar att inleda förhandlingar? Eller är det de facto så att säga, konstaterande att nu kommer de här tullarna att införas?
Man vet ju aldrig riktigt nu för tiden, så att säga. Visst oförutsägbarhet, men visst kommer EU nu att försöka sätta sig vid handlingsbordet. Det är det vi vill. Jag menar, och fick vi svenska bestämma ska vi inte ha några tullar alls, därför att frihandel är bra. Därför att om alla länder gör det de är bra på att producera det som är mest effektivt där de är, utifrån alternativkostnad, komparativa fördelar som man brukar prata om, det gynnar alla. Blir det inte så att vi kan pressa ner de här tullarna så måste vi absolut möta.
Jag tänkte Harold Lutnick, som jag tror är handelsminister, han har ju sagt idag att USA för samtal med de stora handelspartnerna. Gör EU det?
Ja, absolut. EU och USA för ju samtal hela tiden, men inte specifikt utifrån detta just nu. Nu kom ju det här igår, ja. Och det här har ju funnits med. Det är inte så att alla varit tagna på sängen, många har varit kanske det. Men alla som har ägnat sig en tid åt detta och försöka hitta hur vi ska svara upp i olika delar. Nu får man ju också analysera, se hur vi ska gå vidare och om vi ska svara. Vilket vi kanske kommer att behöva, så ska det vara väldigt, som man säger, väldigt targeted. Det ska kännas och det ska vara ganska skarpt och rakt på i amerikanska ekonomin.
Vad kan ett sånt svar vara?
Det får vi återkomma till. Det finns ju enormt mycket som handlas mellan EU och USA. Och sen ska man väl komma ihåg också att det är komplicerade kedjor detta. När man pratar om bilar till exempel, det är ju inte bara så att en bil som man köper från, man importerar till USA, den kommer ju från väldigt många håll i världen. Så idag är det inte så enkelt som att vissa länder producerar liksom en bil till exempel, utan den kommer ju från massor av delar. Så det här är komplext, det kommer att ta tid att gå igenom. Ska man också komma ihåg att administrationen runt allt detta för våra företag och deras företag och våra länder och tullverk och så vidare är otroligt komplext.
Men det vet väl amerikanerna om, så att det tycker de väl är värt att göra.
Ja, men jag kan så här. Tull är skatt. Det är ju så enkelt egentligen. Att nu kommer det skatter på det som de importerar. Och det kommer göra att de varorna blir dyrare för amerikanerna först och främst. Exakt hur det inflationen kommer att påverka, men den kommer absolut bli högre på kort sikt. Sen kan det ju bli så naturligtvis att den globala efterfrågan minskar och vi får ner inflation där. Men i grund och botten, inflationen kommer att stiga. Det kommer att påverka vår tillväxt absolut. Hur mycket återstår att se. Men Sverige står ju allt där väldigt, väldigt väl grundad. Stark ekonomi, statsfinanser i världsklass och vi kan möta genom investeringsbudgetar, genom att se till att gör det vi kan för att svenska företag och utländska företag i Sverige ska kunna finnas här och växa och inte att lämna.
Men jag tänker på förhandlingarna då. Alldeles nyligen så var EU-kommissionens handelskommissionär i USA för att övertyga om då att tullar är dåligt. Och han hann ju knappt lämna Vita huset innan de här 25-procentiga biltullarna smällde till. Vad säger det om Trumps villighet att lyssna?
Det återstår ju att se, såklart, om det här är en del av förhandlingsspel eller om han inte kommer att lyssna alls. Det är ju inte jag rätt person just nu att säga, för vi är inte där än. Men vi ser ju olika uppenbarligen på handel och vad som har gjort våra länder rika. Men vi måste ju stå fast vid våra absoluta övertygelser om att fri handel och ju lägre tullar desto bättre, det gynnar alla. Det gynnar svenska jobb, amerikanska jobb. Och den globala ekonomin.
Men som du sa förut, ni förstår inte ens hur han räknar. Måste man inte,
jo, men det finns
hur,
en...
förhandlar man med någon som man inte begriper sig på?
Jo, men det finns ett ganska enkelt sätt som man räknar på. Hur han har kommit fram till de här siffrorna tror jag ingen handels- eller forskare i världen skulle använda. Det är alltså lite jumbo-räkning här. Men min poäng är bara...
Det är en bra förhandlingsstart.
Så här, vet du, jag tänker så här att... man får ju möta den som man möter i en förhandling och ta den på stort allvar och försöka förstå hur de tänker. Går inte det så får vi ju också agera med motkraft.
Du har ju sagt att du ogillar tullar, det här är dåligt för alla i princip. Samtidigt så har vi nu hört idag från Volvos vd till exempel att de överväger nu att flytta en del av produktionen till USA, vilket kanske då innebär fler jobb där borta, så att någonstans kanske det finns en vinnare i det här i alla fall, eller?
Ja, när det gäller Volvo Cars, jag besökte dem i måndags, så är det ju så att de har ju redan tillverkning i USA. Och det kan ju hända att en viss del kommer att öka där. Men jag är ganska säker på att stora delar kommer att finnas kvar även här. Men just Volvo Cars kommer att få en tuff resa om det blir de här, fortsätter med de här tullarna. 25% på bilar är ju väldigt, väldigt högt.
Men då ökar det där och inte här.
Ja, men i slutändan är det ju ändå så att det kommer att finnas nya handelsvägar, nya avtal. Jag ser Asien, skulle det här fortsätta med ett USA som har höga tullar, så ser jag att vi kommer att hitta andra vägar med handel också. Till exempel i Asien. Det finns många stora länder så att säga i Asien att handla med. Och det kommer nog uppstå helt enkelt nya handelsflöden och möjligheter också på sikt. Men på kort sikt är det i princip bara dåligt.
Men kan det ändå innebära viss positiv effekt i USA lokalt om det blir fler jobb där till exempel?
Det kan det göra, absolut. Men det kan också vara så att, de som tror att det kommer komma många nya investeringar just nu till USA, jag är inte helt säker på det. Volvo finns ju där, men alltså att vara helt ny och etablera sitt land där man inte riktigt vet vad som gäller om 1, 2, 3 och 5 år. Det finns ju också en stor osäkerhet, så att det återstår att se. Men visst, hur drabbar det här svenskar? De som finns i de här branscherna, i de här företagen, kan komma att påverkas absolut av de företagen. Och då ska vi se till att använda styrkan i vår ekonomi, att göra allt vi kan för att fortsätta utveckla Sverige där man vill vara och investera och växa. Och vi får ju dialog självklart med alla stora bolag och mindre också för den delen i Sverige.
Elisabeth Svantesson, finansminister, tack för att du kom hit. Vi har också med oss Anna Stellinger från Svenskt Näringsliv. Finns det något bra positivt i det här beskedet från Donald Trump?
Man får leta med ljus och lykta skulle jag vilja säga. En positiv sak som jag tänkte på direkt var att när Donald Trump visade upp sin skylt med de här 60 länderna som drabbas av tull, då var EU en enhet. Och vi vet ju att Donald Trump, trots att det egentligen i praktiken inte går, hade velat klämma dit EU-länderna specifikt var och en för att söka någon typ av splittring. Så där finns åtminstone en möjlighet till att EU agerar unisont och gemensamt.
Det kan man väl göra sen? Kan man inte det?
Ja, alltså i praktiken går ju inte det. Vi befinner oss på en lite ny mark här. Det finns mycket som inte går som håller på att ske nu ändå. Det som händer från USAs håll är ju att vi har en president som fattar ett beslut som han inte nödvändigtvis kan göra under nationell säkerhet. Och dessutom mycket av det som kom igår bryter mot WTO-regelverken. Och det bryter också mot principerna i frihandelsavtal.
Men nu har han ju gjort så här. Du säger att han inte kan göra det. Nu har han ju uppenbarligen gjort det.
Och det är ju det som är hela problematiken. Vi har varit vana vid en värld efter andra världskriget som har gått i naturlig riktning. Gemensamma institutioner, NATO, WTO, världshandelsorganisationen, FN, lägre tullar, mer samarbete, större öppenhet, mindre krångel. Och nu skruvar USAs president tillbaka tiden till en svunnen tid när handel var krånglig och dyr och besvärlig.
Tydlighet dock, nu när vi har fått det svart på vitt, de här olika procentsatserna som han vill införa, inte det bra för svenska företag som man slipper spekulera?
Tydlighet är fantastiskt och osäkerhet är ju någon av de största bovarna. Jag skulle väl säga att så där vansinnigt tydligt är det inte. De senaste 2 månaderna har det hänt mer än det har gjort på flera decennier inom handelspolitiken. Tullar har ju annonserats, dragits tillbaka, annonserats igen. Det har gjorts undantag, det har kommit på stål och aluminium och sen kom det på bilar. Och sen nu kom det här igår och nu kan vi förvänta oss motåtgärder också från länderna som drabbas. Så att ryckigheten gör att det här blir sammantaget en svårhanterlig materia. Det går snabbt och det är otydligt.
Men det finns ju någon som agerar direkt på det här ändå. Vi var inne på Volvo förut. Man överväger att flytta tillverkning dit. Vad talar för att fler svenska företag gör precis samma avvägning?
Ja, jag hörde ju Håkan Samuelsson säga att han dels kommer att satsa, det finns ett sånt behov av deras produkter, så att det kommer dels vara satsningar i Europa, men dels också i USA och säkerligen också i Kina. Det är ju allt oftare så, oavsett Donald Trumps beslut igår, att vi har en regionalisering av produktionen. Vill man vara på en marknad? Ja, i USA. Nej, men då kanske man producerar i USA. Man producerar i Europa för Europa och i Kina för Kina. Så det här är ingen konstig trend. Men det är klart att nu behöver ju varje företag undersöka hur viktig är den amerikanska marknaden för just dem. Finns det ett värde att man liksom installerar sig innanför den här tullmuren för att slippa det här krånglet och den fördyring som det innebär?
Och visar inte det att tullutpressning, eller vi ska kalla det, funkar?
Det som har hänt nu är att det har satts ganska många frågetecken kring den amerikanska ekonomin, och det har satt framförallt frågetecken också kring trovärdigheten i den amerikanska politiken nu när man bryter både mot WTOs regler och frihandelsavtalens regler. Och det gör ju att det kommer en osäkerhet kring den framtida amerikanska politiken. Och då blir ju kanske inte attraktionskraften den som presidenten hade önskat.
Svaret då, ni på Svenskt Näringsliv tycker att EU måste svara med riktade tullar, men att det ska vara balanserat. Mm. Vad betyder balanserat i det här läget?
Ja, vi tycker att man ska göra flera saker. En sak är det du säger, att man ska ha riktade tullar, det vill säga inte de här generella svepande som Donald Trump gjorde igår, utan man ska rikta in sig på varor som är strategiskt viktiga, som ju uppenbarligen är svåra för USA att acceptera och hantera och inte gör oss så illa i EU. Och det är ett sätt att inte trappa upp konflikten och svara med samma svepande tullar. Men det är liksom en sak. Det riktigt viktiga, som också finansministern var inne på här, det är ju att man faktiskt försöker hitta en konstruktiv lösning.
Vad är det?
Ja, men en väldigt konkret konstruktiv lösning hade ju varit att om nu Donald Trump vill ha ömsesidighet, tulla på samma nivå, då kan man ju trappa upp dem, men man kan ju också trappa ner dem. Och skulle vi ta exempelvis ett väldigt vedertaget begrepp som industrivaror, där ingår exempelvis bilar, och sänka dem till noll från EUs håll och från USAs håll. Alltså sänka dem helt enkelt för att öka handeln och gynna jobb och tillväxt i EU och USA. Det är lagligt enligt WTO, det är görbart, och dessutom skulle Donald Trump kunna deklarerade som en vinst i Washington för att biltullarna försvann. Och Ursula von der Leyen och hennes team hade kunnat deklarera det som en vinst i Bryssel för att man deeskalerar och drar ner liksom takten och temperaturen i den här handelskonflikten med det land som är vårt viktigaste exportland utanför Europa.
Vad talar för att EU kommer göra så?
Mycket. EU är en av de stora, stabila, trovärdiga frihandelsaktörerna i världen. Vi är rättssäkra. Vi är 27 demokratier. Det kan göra att vi ibland är långsamma och krångliga. Men å andra sidan, avtal respekteras.
Men det är också ett sätt att vända andra kinden till då på något sätt. Att
absolut.
Inte slå tillbaka.
Vi måste hantera med motåtgärder. Men parallellt ha ett samtal om hur man kan se till så att öppna en annan väg ut för USA. Mm. Och det här med att EU är en trovärdig aktör på frihandelsområdet, det märker vi nu. Indien, flera andra länder, Indonesien, har liksom skjutsat på sina frihandelsavtalsförhandlingar med just EU. Vi är 450 miljoner konsumenter.
Så då har det lett till något bra då, de här grejerna?
Och det var det jag skulle komma till. EU har hållit samman. Det finns ett intresse för vår del av världen. Och dessutom så har vi möjlighet att faktiskt skärpa oss och lägga något positivt på bordet.
Anna Stellinger från Svenskt Näringsliv, chef för internationella frågor och EU-frågor. Tack för att du kom hit till studiet.
Tack.
Och nu om att Colombia ska köpa det svenska stridsflygplanet JAS Gripen. Det sa landets president Gustavo Petro på sociala medier igår. En affär som Ekot var först med att rapportera om redan i november förra året.
Mm, om ungefär en kvart så väntas landets försvarsminister hålla en presskonferens om det här nya förvärvet. Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, vad kan vi vänta oss av den här presskonferensen?
Ja, mer detaljer. För vi vet ju inte så mycket än om det här. Vi vet bara det som president Petro skrev igår på X, att man skrivit under en avsiktsförklaring att man kommer köpa JAS 39 Gripen. Jag pratade precis nu alldeles nyss med en tidigare general i i Colombia som sa att enligt hans källor så handlar det om mellan 8-10 plan, i alla fall initialt. Men en sån där fråga som många ställer sig i Colombia är, ska de här planen tillverkas i Brasilien, som ju också då håller på och bygger en fabrik för att tillverka JAS-gripen, eller ska det vara i Sverige de kommer ifrån? Och sen finns det en del oro också i Colombia över om det kommer dröja väldigt länge eftersom att de stridsflygplan som man har idag är väldigt gamla.
Det har ju varit en hel del prat inför det här köpet om ett eventuellt veto från amerikanskt håll. Det blev inget sånt.
Nej, eller det får vi kanske se. Men jag intervjuade för ett par veckor sedan försvarsminister Pedro Sanchez i Colombia som sa att han inte har tagit emot något hot om något veto, vare sig nu eller tidigare. Det var ju ett veto som ryktades om skulle gå mot de amerikanska motorerna då i JAS-gripen och på det viset stoppa den här affären. Han förnekade det. Han förnekade också korruptionsanklagelser som har spritts om att USA ser korruption i den här affären och kommer gå till rättslig process på grund av det. Men den här generalen som jag pratade med alldeles nyss, eller tidigare generalen, han sa att på ett sätt vore det väldigt konstigt om det här stämmer med det här amerikanska vetot, eftersom att många i beståndsdelarna i gripen kommer från USA, så det skulle också, USA skulle så att säga också förlora på ett sånt veto.
Du nämnde ju Brasilien som ju har JAS, och Colombia blir därmed det andra landet då i regionen som köper planet. Finns det en koppling där, att det är därför man köper, eller vad är skälen?
Absolut. När jag intervjuade försvarsministern för några veckor sedan så var en av de sakerna han lyfte var just att Brasilien har gripen, att man kommer kunna samarbeta tekniskt och logistiskt. Och också, han pratade ganska mycket om det här med geostrategin, att det här är ett sätt, vilket också lyfts en hel del i Colombia idag, att det är ett sätt att bygga en regional säkerhet, att inte vara så beroende av USA. Mm. Det är relativt känt att Colombias president Gustavo Petro och Donald Trump inte kommer särskilt väl överens. De har liksom sparrats på X bland annat då. Så att på ett sätt, det är nog ingen tillfällighet skulle jag säga att det här beskedet kommer bara några timmar efter USAs besked om tullar som ju också drabbar Colombia. Det är liksom ett sätt att ge ett långfinger till USA och att liksom ändå göra det, men ändå hålla sig inom NATO-paraplyet. Som man ju ändå gör. Man betonar ju väldigt mycket, försvarsministern gjorde också det i en intervju med mig då, att man var väldigt tydlig med att man kommer välja plan från ett NATO-land.
Mm. Häng kvar där, Lotten Collin. Vi har också en annan gäst med oss, Max Willman, som är tidigare stridspilot inom flygvapnet, som flugit just JAS Gripen, men som numera driver en podcast och YouTube-kanal som handlar just mycket om försvarsfrågor. Hallå Max!
Hallå!
Du, det här valet som stod då med den amerikanska F-16, franska Rafale tror jag de heter, och så svenska JAS Gripen. Hur skulle du beskriva dem? Är de ungefär likadana ungefär, de här planen, eller skiljer de sig åt mycket?
De skiljer sig ganska så mycket åt. Det beror också lite på vilken version av planen man pratar om. Och för Colombias del nu så är det Gripen E, alltså det flygplanet som är under införande i flygvapnet och efterföljande egentligen till det flygplanet som jag flög, som var Gripen C och D. Och i Gripen E, där har man ju valt att satsa väldigt mycket på telekrigsförmåga, alltså electronic warfare på engelska. Och även det här klassiska som vi har i Sverige, att vi med ganska så små åtgärder i form av logistik, tekniker, mekaniker kan få i ordning våra avancerade stridsflygplan ute på en landsväg i skogen. Och det tror jag passar Colombia alldeles utmärkt.
Så du är inte särskilt förvånad att det blev just Gripen som Colombia valde?
Nej, Gripen har ju också andra fördelar, och det är just att den är mycket billigare att operera än konkurrenterna, till exempel Rafale. Lite mindre flygplan, lite mindre footprint, och från början designat för att ta hand om av tekniker och värnpliktiga mekaniker, som gör att det är ganska enkelt att ta hand om ett så pass avancerat stridsflygplan. Och just kostnaden gör ju också att Colombia har möjlighet att kanske köpa fler vapensystem, ge sina piloter fler flygtimmar, utveckla andra delar av sin krigsmakt. Så att jag tror att det är ett jättebra val för Colombia.
De har ju haft israeliska plan som de använt sedan 90-talet, ganska gamla alltså, och nu sprillans nya. Hur stort tekniskt är ett sånt steg?
Ja, de här flygplanen som är ju en kopia av gamla franska Mirage, Kefir då som de heter, byggda i Israel efter att Israel stal de ritningarna från Frankrike. De är väldigt gamla. De designades ju innan jag föddes. Jag är 39 år gammal. Och alla som har kört en bil från tiden 40 år sedan vet ju jämfört med en bil idag att det skiljer sig ganska mycket. Sen så har ju Colombia uppdaterat de här flygplanen. De fick ju en lite modernare radar och även glascockpit. Så de har gjort vissa delar, men griper ner ett generationsskifte. Kanske till och med ett par generationers skifte för Colombia.
Colombia köper då Gripen, annars har det varit liksom ganska kämpigt för Saaben då. Inte ens Finland, Norge, Danmark och grannländer har valt Gripen utan valt amerikanska plan istället. Varför det?
Nej, men jag tror mycket det handlar om att det är F-35 som många har velat åt. Dels så vill man ju åt alla de här politiska turerna med ett bilateralt samarbete med USA. Och F-35 har ju sina fördelar, smygförmåga då, eller stealth som det heter på amerikanska. Nackdelen med F-35 är ju att den är extremt dyr att operera. Programmet har blivit försenat gång på gång och griper ner då som sagt mycket billigare, satsar på telekrigsåtgärder istället och också en modernare infrastruktur i själva flygplanet. Så att, nej, men jag tror att det är ett klokt val för Colombia. Det beror lite på också vad man har för ambitioner. Har man som ambition att, så att säga, ta sig in i motståndarens luftförsvar och ha stormaktsambitioner och global reach och allting, då kanske man hellre vill vara en F-35. Men alltså, om man framförallt är intresserad av att försvara sitt land, då tror jag Gripen, Erik, är ett bättre val.
Men samtidigt är ju inte Gripen testad egentligen i strid utanför övningar och så på riktigt.
Nej, precis. Det där är ju någonting som det pratas väldigt mycket om. Men man får ju också ta med sig att de här flygplanen, nu griper ner ju liksom under införande, har ju precis varit på övningar. Men har gjort väldigt, väldigt bra ifrån sig på övningar, bland annat i Sydamerika, i brasilianska ägor då. Så att man testar ju de här flygplanen under så nära krigsliknande förhållanden som man kan kontinuerligt i övningar. Så jag har ingen som helst oro över att det inte skulle funka väldigt bra för Gripen, Erik, även i en eventuell stridssituation.
Du som har spenderat många år i cockpiten på ett JAS Gripen-plan, hur är de att flyga?
Ja, nej men, det är förstås en helt fantastisk känsla. Det är ju en slags rymdraket som man spänner på sig. Och särskilt när man är i gott sånt här flygtrim som vi säger. Alltså när man har flugit mycket, man är duktig, man är välutbildad. Då är det en fantastisk känsla att få spänna på sig flygplanet och att det lyder ens minsta vink. Så att det är en riktigt häftig känsla. Det kan jag rekommendera till alla.
Rena reklaminslaget här. Det finns så många andra plan, ska vi
ja,
säga.
Ja, så är det. Ja. Men du säger spänna på sig planet. Vi pratade tidigare idag här på redaktionen om hur de är att sitta i. Är de bekväma? Är det liksom lädersäten? Eller hur är det?
Nej, det är väl inte jättebekvämt. Själva sätet är väl hyfsat bekvämt, men om man tittar ner i ett modernt stridsflygplan idag så tror jag man blir lite förvånad om man kommer från en modern bil. Men man spänner ju fast sig och sätter sig där, och när man väl sitter fast så är det ju mer den här känslan att flygplanet lyder ens minsta vink som är det stora. Men det är en ganska otacksam miljö. Det bullrar och låter och det kan komma olika typer av dofter från bränsle. En linje på en flygflottilj, det bullrar och låter och sådär. Man har kylkåpor och det är svettigt och varmt och kallt om vartannat. Så att, men trots det så är det fantastiskt. Mm.
Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent, du hör här om beskrivningen av JAS-planet. Är det så de har sagt i Colombia också? De gillar det här med att spänna på sig ett JAS-plan, eller?
Nej, det låter inte riktigt så här. Colombia är ett land som har präglats av en intern konflikt under flera decennier. Så att man är ju väldigt... Så att säga, det är väldigt viktigt för Colombia att kunna försvara sig, men är också lite orolig över grannlandet Venezuela, vad som kommer att hända där i framtiden. Mm. Så att det är absolut så att man ser ett akut behov av nya plan. Det här med hur det känns att sitta i dem och så vidare. Nej, inte så mycket det. Det har varit en hel del diskussion faktiskt om geopolitiken. Det har varit en del oro över korruptionsanklagelser. Det finns ju sådana även mot Gripen i Brasilien, så att det har varit väldigt mycket diskussion om det. Det har varit oro över att USA skulle så att säga gå vidare med de här anklagelserna, och på något sätt skulle Colombia drabbas av det i framtiden om man går till domstol och så. Sen har det varit det vi vet också, som jag ska säga, som är viktigt för president Gustavo Petro. Det enda egentligen vi vet av det han sa igår var ju att utöver själva köpet av JAS Gripen så kommer det också då komma kompensation, som han skrev. Det handlar om sociala investeringar i Colombia som jag förutsätter då att Sverige ska stå för, det vill säga fabrik för solpaneler i norra Colombia, vattenreningsanläggningar i norra Colombia och även sjukhusteknologi till ett av Bogotas största och absolut mest nedgångna offentliga sjukhus. Och det tror jag är viktigt för Petro, för han är ju liksom en vänsterpresident. Han gick till val på en agenda av välfärd och utbyggnad av grön energi och så vidare. Så det är viktigt för honom att liksom inte framstå som en stridsnisse.
Mm. Det är sådana här motköp som det alltid finns i sådana här stora vapenaffärer och så.
Precis.
Mm. Ja, där är jag nöjd. Tack så mycket, Lotte Collin, vår Latinamerika-korrespondent, och Max Willman var med också, tidigare stridspilot inom flygvapnet.
Nu om mattekrisen som du har pratat om mycket, att många svenska elever inte presterar i matematik och att intresset för ämnet sjunker allmänt.
Men det finns sätt att vända på denna negativa trend, det tror i alla fall lärarna på Sundbyskolan i Spånga i Stockholm, som ikväll bjudit in till en mattekväll, möjligen lite annorlunda med klättervägg och pussel.
Mm, och vid den här klätterväggen och pusslet så står vår reporter Beata Dahlflod. Beata, vad är det som händer där?
Ja, den här mattekvällen är verkligen i full gång och det är en enorm uppslutning. Väldigt, väldigt många barn och föräldrar, jag antar att barn också tar med sig syskon och kompisar, för det är väldigt många barn här. Och det är hinderbanor, pussel, lekar, med allt då med fokus på matte. Och Må Wikner, hon är biträdande rektor här på Sundbyskolan och den som har kommit på den här idén. Ni är ju 300 lågstadieelever här egentligen, men du sa till mig tidigare att ni förväntar er 1000 pers här ikväll. Hur går det ihop?
Jo, men det är verkligen så. Vi har haft 650 personer som har anmält sig och vi har också hört att väldigt många inte har anmält mig men som kommer ändå. Så att vi har gjort en höftning på att det kommer nog bli ungefär 1000 personer, vilket är så himla kul.
Och berätta lite, vad är det för olika? För jag har ju varit runt här på skolgården, i klassrummen, det är olika stationer med lite lekar och olika grejer. Berätta, vad är det man kan få vara med om man kommer hit?
Ja, men om man kommer hit så kan man ju dels få klättra med geometriska former på en klättervägg. Man kan också få prova att göra olika multiplikationsbingospel. Vi har utomhusmatematik, vi har tärningsstafetter, vi har lekar. Det finns så himla mycket att välja på. Och allting är med syfte att göra matematik till någonting lekfullt och roligt.
Ja, för varför tror du att många tycker matte är så tråkigt och svårt?
Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att det där är någonting som byggs in redan när vi är små. Att matte är någonting som är ganska svårt. Och antingen har man talang för matte eller så har man det inte. Och där har ju forskningen visat om och om igen att det är helt fel. Matte har inget med talang att göra överhuvudtaget. Man kan ha fallenhet för saker och tycka att det är lättare. Men det kan man ju ha med språk också. Men just det här med matte, att man tänker att det är något man behöver vara bra på från början. Med genetik liksom. Det tror jag gör att många inte ger en riktig chans. Och det är det vi försöker göra här. Att ge dem en chans och se hur roligt det kan vara.
Du är ju själv mattelärare. Men tyckte inte alls matte var så kul när du var yngre. Vad fick dig att vända?
Nej, men jag var nog verkligen ett sånt barn. Jag hade jättesvårt med matte när jag var liten. Jag bytte skola mycket. Jag hade många lärare som hade olika matteböcker. Alltså, allting var liksom krångligt. Och så hade jag kanske inte heller föräldrar som liksom... som satte igång tänket. De var väldigt snälla och sa att det här är ju svårt för alla barn. Men så fick jag en lärare som sa, ska inte du satsa lite på att bli mattelärare? Och jag sa, nej, aldrig i livet, du är galen. Och han sa, men varför då? Och jag sa, nej, men jag är inte bra på matte. Och han bara, men herregud, det där är bara en träningsfråga. Och då började någonting ändras i mitt mindset som gjorde att jag började tänka att matte kanske ändå är kul. Och det är ju verkligen så. Ju mer man lär sig, desto mer ökar ju självförtroendet och desto enklare känns det.
Mm. Vi ska gå och kolla med någon som faktiskt har provat den här klätterväggen som Moa pratade om. Albert, du går i tvåan här på Sundbyskolan.
Ja.
Jag ser att du sitter här bredvid din farfar och håller på med några tärningar. Vad är det du gör?
Vad heter den? Den heter Akta dig för ettan.
Hur går det till då?
Man ska slå en tärning och om man får ett så måste man ta bort alla saker som alla siffror som man har fått.
Okej. Gillar du matte?
Ja, det är kul.
Det är inte svårt tycker du?
Ibland kan det vara lite svårt.
Och du testade den här klätterväggen innan, vad fick man göra där?
Oj, man fick spänna fast i sele och sen fick man bara klättra så mycket man kunde.
Och vad hade det med matte att göra då?
Nej, egentligen ingenting.
Okej, får se om rektor Moa håller med om det. Du har ju din farfar med dig också, Lennart Kindström. Var du bra på matte när du gick i skolan?
Vad sa du?
Var du bra på matte när du gick i skolan?
Ja, det var nästan det enda jag var bra på faktiskt.
Det var inte svårt, tyckte du?
Nej.
Har du testat några stationer här med Albert?
Ja, vi har spelat först i 50 här. Varken minst.
Hjälper du Albert med matteläxan någonting?
Nej, det har jag inte gjort. Vi bor ju inte här på orten, så vi är inte här så ofta.
Jag förstår. Ja, men tack så mycket.
Han klarar sig så bra själv.
Ja, det låter så. Ja, men tack så mycket Lennart Kindström och Albert Elmer Kindström. Moa Wikner, som är biträdande rektor här. Varför är det viktigt att tycka matte är kul, tycker du?
Men forskning har visat att matematik är ett sånt ämne där faktiskt känslan du har i dig själv, alltså om man tänker att man är bra på matte, då påverkar det faktiskt alla andra delar av livet. Så tänker du att du är bra på matte, då tänker du också att du är bra på till exempel att idrotta, eller alltså du får en bättre självkänsla och så. Därför tycker jag att matte är viktigt.
Men kan man inte vara dålig på matte då också? Kan man liksom inte ha genetiskt svårare? För du var inne på det att det är mycket en självförtroende sak.
Jo, men man kan absolut ha svårigheter. Det finns liksom dyskalkyli som är en funktionsnedsättning som gör att man har svårt med matte. Och de barnen som har svårt med matte, de får ju extra särskilt stöd och andra insatser för att bli bättre. Men mycket handlar också om inställning. Så kan vi bara ändra inställningen till det här fantastiska ämnet, så tror jag verkligen att vi kanske kommer ha färre barn som också behöver det här viktiga stödet.
Okej. Du har ju också pratat om begreppet matematikångest och ni kommer att diskutera det lite här ikväll. Vad är det för någonting?
Men matteångest är ju, ska jag säga, ganska ovanligt hos barn som går i lågstadiet där jag jobbar. Men matteångest, det handlar ju om att man har införlivat en sån negativ syn på ämnet matematik så att man faktiskt får ren ångestkänslor för att göra matte. Man hamnar lätt i undvikande beteenden eller man väljer helt enkelt att gå på mattelektioner för man tycker att det är så himla jobbigt och kämpigt. Liksom. Då har det gått väldigt långt. Och det är där som vi försöker vara en del av lösningen. Att försöka bygga roliga känslor kring matte istället för jobbiga.
Och det här är första gången ni har en sån här mattekväll. Kommer ni fortsätta med det?
Ja, alltså det känns verkligen som det. Jag tänker också att det finns massa mer saker som man skulle vilja göra. Till exempel ha kurser för föräldrar kanske som har barn som går i trean som ska gå upp i fyran. Hur man kan repetera mellanstadiematematiken och också prata mer om hur pratar ni om matte hemma. För det är så viktigt att hem och skola samarbetar.
Stort tack för det, Moa Wikner, som är biträdande rektor på Sundbyskolan i Spånga.
Och det är vår reporter Beata Daleflod som finns där på plats. Beata, ska du passa på att prova någonting där nu, klätterväggen eller så, innan du åker hem?
Men jag har ju faktiskt blivit erbjuden att gå den här hinderbanan där man ska räkna antalet blå cirklar. Så jag kanske testar den innan jag sticker hem.
Ja, det är bra. Lycka till. Det var Beata Daleflod, alltså reporter där på plats i Sundbyskolan.
Ja, kanske känner ni igen detta. Sabrina Carpenter är det. Hon är i Sverige nu. En världsstjärna, amerikansk sådan, som har varit med ganska länge i branschen men fick ett genombrott med den här låten, just Espresso, förra året.
Tina Merazon, musikjournalist på P3. Hallå, hallå.
God dag.
Du, det här sceniska uttrycket som hon har, präglat av sex, omgivet av debatt, främst i USA och Storbritannien. Vad är det som gör henne så kontroversiell?
Men det är väl en viss moralpanik i att sockersöt pop levereras med liksom, ja, men lite så flörtiga sexuella insinuationer och att just kanske en yngre målgrupp tycker det här är kul, då blir vuxna stressade.
Men hur, vad ska man säga, hur grovt uppfattas det då? Jag har inte sett henne på scen, så jag vet inte.
Ja, men egentligen så klär sig inte Sabrina Carpenter på något sätt annorlunda från till exempel Taylor Swift. Mm. Det är de här liksom tajta, glittriga kläderna. Däremot så finns det ju delar i hennes konsert där hon liksom poserar på ett sätt som kanske kan uppfattas som en det känns så konstigt att säga det här i pet, ja, men som liksom en sexställning. Och eftersom konserterna då också inte har åldersgräns. Man har anpassat ljudnivån så att även liksom barn under 13 kan gå på konserten. Det är väl där som liksom ögonbrynen höjs, där man anser att det inte är lämpligt att en artist beter sig så. Man kan ju tycka hur lämpligt det är att ta med sitt barn på en konsert som bara en motpart till det där.
Men hon har ju gått ifrån att vara Disney-stjärna till att nu bli någon sorts sexualiserad ung tjej. Jag tänker direkt på Miley Cyrus som också gjorde väl någon liknande resa.
Exakt den resan gjorde hon.
Hur skulle du beskriva Sabrina Carpenter?
Ja, men Sabrina, som sagt, hon började som Disney-stjärna, skådespelare. Hon försökte länge under liksom Disney-flagg, för de har ett skivbolag, också hitta en sorts musikalisk identitet. Det flög aldrig riktigt, det tog inte fart. Hon sa upp sitt avtal där, eller liksom de bröt det avtalet, och sen så då började hon leta efter sitt... Där hon hittade en sorts ett poputtryck som hon har nu, där hon också blandar in mycket humor. För det ska man komma ihåg med Sabrina Carpenter, att hon är ganska rolig ändå i sina små insinuationer, i texter. Hon leker med ordleker. Och det är det också som har gjort att hon är väldigt populär. För att hon, man kan ju tycka att det är konstigt att vi fortfarande reagerar så oerhört på kvinnor som kanske vill vara sexuellt frigjorda i popkulturen. Men det här har ju funnits hur många år tillbaka som helst. Ändå så verkar det vara någonting som upprör så himla mycket. Inte så mycket här i Sverige kanske, men absolut i USA, där man är mycket mer konservativ, mycket mer kristen, och vill ha frommare artister som till exempel då Taylor Swift, som inte alls har samma typ av uttryck, och populär även hon förstås.
Är det någon låt specifik som sticker ut, tycker du?
Det finns nog mycket att tolka i många låtar, men Bedcam är väl allra särskilt en låt där hon verkligen är vad ska man säga, tydlig.
Ska vi lyssna då?
Alltså, du får hjälpa till lite med vad är det som är explicit här? Alla hör nu inte.
Jag rådnar. Hon sjunger Come Right On Me. I mean camaraderie. Ordlek. Tolka in vad ni vill.
Ja.
Jag säger ingenting.
du pratar om Taylor Swift. Swifties kallas ju hennes fans. Mm. Sabrina Carpenter. Carpentries, någonting?
Absolut.
Snickare.
De finns. Ja, och återigen, ordlek på hennes efternamn förstås. Mm. Det är därför de kallar sig så. De försöker hitta en gemensam nämnare. Liksom.
Mm. Vi har ju varit utanför Avicii Arena idag, där hon ska spela ikväll, 19.30 tror jag det är. Vår reporter pratade med några av de här Carpentries, om jag uttalar rätt, för att höra vad de tycker om Sabrina Carpenter.
Ja, här i kan... Till Sabrina Carpenter på Globen så är det mycket folk, det är mycket blåsigt och det är mycket soligt. Hittat ett gäng glada fans som sitter och spelar kort här. Can I ask you, what's your name?
Silja Oikonen.
And how long have you been in the queue?
We came here at 9 and it's a bit after 12, so 3.5 hours-ish.
En bit ner i kön så sitter Amanda, Emmy och Nina. Vad är den stora tjusningen med Sabrina Carpenter?
Ja, men att... Det är svårt att förklara, liksom. Jag älskar hennes musik. Man får en så bra vibe av henne liksom. Sekunder man lyssnar på, då blir man glad, alltså. Ja, hon är en jättebra människa. Så jag tycker så här, Sabrina, hon är jättebra.
Vad heter du?
Jag heter Lilly, kommer från Göteborg.
Sabrina Carpenter har ju skapat lite rubriker i och med att hon är ganska skandalös. Vad tänker du om det?
Nej, men jag tycker folk kan lugna ner lite. Alltså, det är kul att en tjej vågar sälja sex. Alla killarna kan göra det, men med en gång en tjej försöker så ska det vara rubriker. Så jag tänker det är kul, så låt hon göra det.
Ännu längre ner i kön så träffar vi Said. Where have you traveled from for this concert?
I'm from Cologne, Germany.
Sabrina Carpenter's made headlines due to being quite scandalous. What do you think about that?
I think I love the fact that she's more self-confident now than she was 10 years ago when she started her career. I love everything about her new era, about her being a bit more freaky and all of that. So she's going in the right direction. I mean, the fans love it. Everybody loves it. The public loves it. So, yeah.
Vad heter du?
Jag heter Ellen.
Vad är det som tilltalar dig med Sabrina Carpenter?
Jag tycker att det finns en bra blandning av låtar. Det finns ju de lugna låtarna som man kan relatera till väldigt mycket. Och så finns det ju lite mer poppiga låtar som mest är roliga att sjunga med i och dansa och så.
Sabrina Carpenter har ju skapat lite debatt, typ, särskilt i USA, för att hon är ganska skandalös då. Vad tänker du om det?
Jag tycker det är bra att man vågar bjuda på sig själv. Och som kvinna, att man liksom bestämmer över sig själv vad man själv gör.
Och med det, Ellen, så har du ju sällskap. Vad heter du?
Jag heter Sebastian.
Är du också ett Sabrina Carpenter-fan?
Lite grann, men jag är mest här för att stötta min flickvän.
Har du lyssnat på musiken innan du kom hit?
Det har jag gjort.
Jag har tvingat honom.
Ja, nu flyttar sig kön lite här så att Ellen ska få fortsätta köa och du får ha en jättehärlig konsert ikväll.
Tack så jättemycket!
Reporter utanför Avicii Arena var Ingrid Kullberg Wolf. Ja, vad säger du till Tina Melofsson och de här reaktionerna och tankarna kring henne som artist?
Men det är ju uppenbart att vi i Sverige inte alls har samma typ av moralpanik när det kommer till den här typen av uttryck i popmusik eller i poppen generellt, för det finns mycket av det, inte bara i musik, det finns i böcker, det finns i tv-serier, allt möjligt sådär. Men det är ju annat i USA och det är annat i Storbritannien, så är det. Där spelar liksom, där är diskursen annorlunda och man förväntar sig en annan typ av artighet, fromhet och man har en annan nivå av krav gällande hur lämplig en artist ska vara för att de då har det här genomslaget och då har många fans och då ska de helt plötsligt vara väldigt snälla för att många ser upp till dem.
Mm. Fast Sverige har väl sina debatter också, för jag kan snusk och rid mig som en dalahäst och allt sånt.
Det var också det jag bara önskar. Jag bara, tänk om Sabrina Carpenter kom in på en dalahäst. Men Fröken Snusk gjorde det ju först i Mello. Nej, men så är det ju absolut. Epadunken är ju där det har varit mycket moralpanik i Sverige. Innan det var det väl säkert könsrocken. Det var innan min tid. Men där är det klart. Och där är det också för att man flyttar gränsen för vad som är kanske smakfullt. Där jag tycker att Sabrina Carpenter håller sig på en smakfull nivå, så finns det, kan det finnas textrader som är liksom, man kan ifrågasätta när det kommer till epadunken. För att man också går, man liksom inte ha med tänket av samtycke. I Sabrina Carpenters fall så finns det tydligt i allting. Liksom.
Men är hon en modern Madonna?
Man skulle absolut kunna kalla henne för en modern Madonna, men däremot där jag tycker att Sabrina Carpenter verkar använda sex mer humoristiskt, så var ju Madonna mycket mer politisk. Alltså Sabrina hade aldrig kunnat göra det hon gör idag om inte Madonna hade gjort det för länge sedan.
Tina Melofsson, alltid härligt att ha dig här, musikjournalist på P3.
Och där var studiet slut. Producent idag, Hans-Jörg Kissel, och P1 fortsätter ju med Ekot. Och därefter, direkt efter Ekot, framöver 6, det politiska spelet om inrikespolitik och sen utrikespolitik, radiokorrespondenterna Ryssland efter Ekot alltså. Tack för idag.
Lasse Johansson och Per Bergfors Nyberg.
Starka reaktioner även i USA på Trumps tullar. I Sverige kommer tillväxten att påverkas enligt finansministern. Pristagaren av Kasper Salin-priset tillkännages. Och bevistalan idag mot en 14-åring som misstänks för mordförsök i Borås. Det är rubrikerna i Ekos nyheter 5:15. I studion Carina Galanou Ipsonius. Ja, det har inte riktigt gått ett dygn, men nästan, sedan Donald Trump tillkännagav tullarna som i stort sett alla världens länder som exporterar till USA kommer att få betala. Vi har under dagen hört om reaktioner från många länder och så här beskrev vår USA-korrespondent, ska jag säga, Gina Lindberg, i reaktionerna i USA när jag pratade med henne för en stund sedan.
Ja, börserna i New York dök neråt direkt vid öppning och föll drygt 3%, och det fortsätter peka neråt, så starka reaktioner på marknaderna och starka politiska reaktioner. Donald Trump kallar ju de här tullarna för en ekonomisk befrielse för USA, men hans kritiker kallar det för en annalkande lågkonjunktur. Demokraterna säger idag att det ekonomiska taket kommer ramla ner över amerikanska familjer. Det här kommer leda till högre priser och stigande inflation, menar de. Medan budskapet från Trump nu dagen efter, det är att han står fast vid att det här kommer gynna amerikansk industri på lång sikt. Han hävdar ju att USA har behandlats orättvist i världshandeln och de här nya tullarna ska ändra på det.
Men kommer Trump att stå fast vid de här tullarna eller kommer han att backa? Eller kan han backa?
Ja, han säger att han inte backar, men samtidigt så kommer det signaler från Vita huset om att man kan vilja förhandla om nivåerna. Donald Trumps handelsminister Howard Lutnick var ute här precis i en intervju med CNBC för en liten stund sedan. Och han sa att Trump-administrationen för samtal med alla stora handelspartners om hur man ska kunna få ner, alltså minska, de nya tullarna. Howard Lutnick sa också att andra länder måste tillåta mer import av amerikanska produkter. Och det han nämnde speciellt, det var livsmedel, amerikanska jordbruksprodukter. Detta är nyckeln, sa Howard Lutnick, att andra länder köper mer från USA. Trump själv har försökt slå an en optimistisk ton idag på sociala medier. Han upprepar det här budskapet om att amerikanska ekonomin kommer gynnas i längden, även om han tidigare har sagt att det kan komma att svida för amerikanska konsumenter på kort sikt med de här höjda tullarna.
Gina Lindberg, vår USA-korrespondent, sa det. Och de amerikanska tullarna mot EU kommer att påverka tillväxten i Sverige, det säger finansminister Elisabeth Svantesson.
Exakt hur mycket vet vi inte än, men då är det bra att vi har starka statsfinanser, att vi kan göra investeringar, att vi har en budget som är expansiv, som faktiskt kan ändå bidra till tillväxt istället för att dra ner.
Det blir en ny ekonomisk verklighet. Kommer det påverka er budget framöver?
Det nya är ju då att tullarna som är en skatt gör ju naturligtvis det svårare för våra exporterande företag. Men det man ska komma ihåg är ju ändå att vi har ju många andra utmaningar och vi jobbar på bred front med att förbättra produktiviteten, öka tillväxten. Det handlar om skatter, om infrastruktur, energisystem. Och där fortsätter vi aktivt att göra allt vad vi kan för att stärka Sverige. Men visst kommer det här påverka oss, men det är alltså hanterbart ur bemärkelsen den svenska ekonomin. Sen kan ju enskilda människor och företag drabbas i detta, naturligtvis.
På måndag samlas EUs handelsministrar och Sveriges utrikeshandelsminister Benjamin Dosa kommer att vara på plats i Luxemburg. Där ska bland annat motåtgärder från europeiskt håll diskuteras, säger han.
Jag kommer driva framförallt två saker. Att Sverige vill inte eskalera situationen. USA är en viktig marknad för svenska jobb och för svenska företag. Och dessutom så kommer vi särskilt värna svenska insatsvaror som behövs i vår industri, så att vi inte skjuter oss själva i foten när vi tar fram motåtgärder.
Är EUs medlemsländer eniga i hur man ska liksom fortskrida med hur man ska bemöta det här då?
Det finns en stor enighet. Det finns en stor enighet delvis att man inte vill eskalera situationen. Och sen finns det också en stor enighet att om USA nu inför höga tullar mot oss så tvingas vi att svara också.
Reporter här var Hiva Abdelsade. Och efter tullbeskedet så sa biltillverkaren Volvo Cars idag att de kan komma att flytta mer av sin produktion till USA. Något som kan slå mot Sverige där flera bilmodeller tillverkas. Håkan Samuelsson är ny gammal vd på Volvo.
Om bilarna för USA har gjorts i Göteborg tidigare så kommer de nu att behöva göras i USA. Men å andra sidan räknar man för att bolaget ska växa och ta marknadsandelar i den här elektrifieringstransformationen. Så jag ser ju ingen framtid där vi behöver skala ner verksamheten i Göteborg. Det tror jag är alldeles för tidigt att börja spekulera om.
Så du ser ingen risk att det blir mindre arbetstillfällen i Göteborg på grund av det här?
Nej, det ser jag inte på grund av det, utan det beror ju mer på världskonjunkturen totalt, vilka totalvolymer vi har och hur konkurrenskraftiga vi är.
De två modeller som säljer bäst i USA tillverkas just nu här i Göteborg. Men Volvos vd tror alltså inte på en minskad produktion vid fabriken i Göteborg på grund av planen att öka biltillverkningen i USA. Bolaget är en av Sveriges största arbetsgivare, så många jobb påverkas av hur det går för Volvo. Håkan Samuelsson, som gjorde comeback som vd för Volvo tidigare i veckan, säger också att den stora förändring som nu sker i världen gör att bolaget behöver ta fram en ny plan för hur verksamheten ska se ut framöver. Den ska presenteras om en månad ungefär och det pratas om en rivstart under hans ledning.
Reporter Viktor Jensen. Så passar vi på att ta en titt på marknadsnoteringarna. I Stockholm stängde börsen på minus 3,4%. London hade vid stängningstid backat med 1,6% och Frankfurt ner 3,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 3,3% och Nasdaq ner med 5,1%. På valutamarknaden kostar en dollar 9,76 kronor och en euro 10,78 kronor. Alldeles strax så ska vi höra vem som får det prestigefyllda arkitektpriset, Kasper Sahlin-priset. Men först om möten i Bryssel. För i Bryssel så pågår just nu NATOs utrikesministermöte. Och i samband med det så ska Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard ta upp fallet med den svenska journalisten Joakim Medin som sitter fängslad i Turkiet. Malmer Stenergard ska ha ett enskilt möte med Turkiets Hakan Fidan om just Medin.
Jag kommer ju vara väldigt tydlig med att det här är en oerhört viktig prioritering för regeringen att Joakim Medin ska få komma hem.
Utrikesministern vill inte säga om det planerade mötet med Turkiet sker idag eller imorgon, men de ska i alla fall ses. Och dessutom sitter de jämte varandra in i det stora mötesrummet här på NATOs högkvarter. Så det finns många tillfällen att ta upp fallet med journalisten Joakim Medin. Ett annat enskilt möte som kanske får än mer uppmärksamhet är det mellan Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen och USAs Marco Rubio. De båda lät ta upp frågan om Grönland som USA gjort anspråk på och där Donald Trump hotat med att använda militära medel för att ta över kontrollen. När Marco Rubio gjorde ett kort uttalande på vägen in till mötet idag nämnde han inte Grönland alls. Istället försökte han lugna oron kring USAs fortsatta engagemang för NATO.
The United States President Trump's made clear. He supports NATO. We're going to remain in NATO.
USA och president Donald Trump står bakom NATO. Vi kommer stanna i alliansen, sa Rubio. Samtidigt går det inte att komma ifrån att relationen mellan USA och europeiska NATO-länder är minst sagt ansträngd. Vid sidan av att USA vill ta kontrollen över Grönland har Trump sagt att USA inte kommer ställa upp och försvara andra allierade om de inte lägger tillräckligt med pengar på sitt försvar. I en läckt chatt har ledande amerikanska politiker kallat europeiska länder för patetiska snyltare som inte kan försvara sig själva. Och därtill har vi en stor handelskonflikt med massiva tullar från USA mot alla andra NATO-länder. Andreas Liljeheden på NATO-högkvarteret i Bryssel.
Och vi stannar utrikes, för när EUs försvarsministrar träffas i Warszawa idag, då var ökat stöd till Ukraina och hur Europa ska rustas frågor som var i fokus. Kaja Kallas är EUs utrikeschef.
2030 is a deadline that we have put, but I think it's too far. I think we need to move faster. And my feeling is that it's also the common understanding from the defense ministers.
Vi har satt en deadline för vår upprustning till 2030, men det behöver gå ännu snabbare, sa Kaja Kallas vid mötet här i EUs ordförandeland Polen idag. I Warszawa är det första gången som EUs försvarsministrar träffas för att diskutera den vitbok om försvar och hur Europa snabbt ska rusta upp som presenterades av kommissionen här veckan. Det handlar om planer på att stärka de europeiska ländernas försvarskapacitet med flera hundra miljarder euro. Något som bland annat ska kunna uppnås genom att länderna kan ta fördelaktiga lån med uppbackning från EUs budget. Men det finns i förslaget kravbundna till lånen. Man ska handla europeiskt. Bolagen man köper vapen ifrån ska vara baserade i EU, Ukraina eller Norge. Och produkten man köper ska ha minst 65% komponenter från EU, Ukraina eller EFTA-länder. Sveriges försvarsminister, moderaten Paul Jonsson, vill gärna se mer flexibilitet.
Vår uppfattning är ju att vi behöver ha ett öppet förhållningssätt till omvärlden, för nu även på försvarshandel, för nu handlar det om att bygga upp förmåga och det handlar om att bygga upp förmåga snabbt, och då måste man också kunna upphandla försvarsmateriel utanför EU. Det har ju varit vår linje under en längre tid.
Samtidigt som Europa ska rusta ska det militära stödet till Ukraina fortsätta. Enligt en numera nedskalad plan ska EU-länderna i år gemensamt skänka pengar för inköp av 2 miljoner artillerigranater. Och enligt Kaja Kallas är man redan halvvägs där.
Different countries are coming with their input to this, so we have already over 50% of what is needed.
David Rasmusson, Warszawa.
Och nu till något helt annat, för just nu så pågår den så kallade arkitekturgalan i Stockholm där flera priser delas ut till nya byggnader och miljöer. Ylva Nilsson på Kulturnytt, det har precis blivit klart var priset som räknas som mest prestigefyllt hamnar.
Ja, och det handlar om Kasper Sahlin-priset som i år går till en entrébyggnad faktiskt. Besökspaviljongen i Linnéträdgården som är en ny byggnad i den kulturhistoriskt känsliga miljö i Uppsala där Carl von Linné levde och arbetade på 1700-talet. Och det är arkitektkontoret Hidemark och Stintzing som ligger bakom. Och de har faktiskt redan fått Uppsala kommuns arkitekturpris för den här byggnaden.
Och vilken motivering till det här priset?
Ja, bland annat så lyder den: med till synes enkla medel är det ett skickligt arkitekthantverk som hanterar nutida behov av funktioner utan att platsens magi går förlorad. Och vi kan höra juryns ordförande Anna Sundrö beskriva.
Den finns ju för att hylla Linné och allt han gjorde för vår botanik. Och också har där är växtligheten väldigt närvarande, den klättrar liksom på byggnaderna.
Fanns det fler nominerade och hur såg konkurrensen ut?
Ja, av de fyra slutkandidaterna så var det två privatbostäder, en i Dalarna, en på Gotland och så prestigebygget World of Volvo i Göteborg. Men antalet inskickade projekt var färre i år, bara 60 jämfört med 90 förra året. Det berättade Anna Sundrö från Arkitekturgalan också. Och det kan ha med byggkrisen att göra, att det byggs mindre helt enkelt.
Ja, i allra högsta grad. Vi har väl haft den största arbetslösheten på, tror jag, 30 år under hösten. Och det märks ju också på antalet kanske inskickade projekt och nivån på dem kanske.
Och vi tackar Ylva Nilsson från Kulturnytt för det. Reporter här var även Anna-Karin Ivarsson. Regeringen har gett Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en gemensam standard för utlåning av digitala böcker vid folkbiblioteken. Under en längre tid så har folkbiblioteken rapporterat om problem kopplat till just utlån av digitala böcker. Och därför så ska nu Kungliga biblioteket ta fram en gemensamma krav för en tjänst som gäller just sån utlåning. Så byter vi ämne. I Borås hölls idag en så kallad bevistavlan mot en 14-årig pojke som misstänks för mordförsök efter en knivattack på en kvinna i Borås i januari. Pojken har varit aktiv i chattforum på nätet där medlemmarna uppmanas att begå våldsdåd. Åklagare i fallet är Louise Bremander.
Det är en medelålders kvinna som i januari i år blir överfallen och knivhuggen i ryggen. Han livesände eller livestreamade själva händelsen.
14-åringen är omhändertagen av socialtjänsten och i det beslutet framgår att han varit med i olika chattgrupper på nätet och haft material som kopplas till högerextremism och internetrörelsen No Lives Matter som uppmanar medlemmarna till våldsdåd och sprider manualer på hur man ska göra. Åklagare Louise Bremander igen.
Om det skulle vara ett motiv till händelsen eller en del av anledningen till dådet, det kan inte jag svara på i dagsläget.
Tingsrätten håller bevistalen, parter ombud kallas till sal 14.
Samtidigt hölls idag en bevistalan i ett liknande fall där en man i 80-årsåldern med rullator knivhöggs i ryggen i Hässelby i västra Stockholm i höstas. Misstänkt är en annan då 14-årig pojke. Också han var aktiv i forum på nätet där medlemmarna uppmanas till våldsdåd och filmade och livesände överfallet i en chattgrupp på nätet.
Vi kan vänta utanför länge.
Pojken var klädd i en grå luvtröja när han skulle föras in från en sidodörr. Innan han fick komma in beslutade rättens ordförande om sekretess med hänsyn till hans ålder och alla utomstående fick gå ut ur salen. Bevistalan är en form av rättegång som kan hållas när en person under 15 år misstänks för allvarliga brott. Louise Bremander, åklagare i utredningen om knivöverfallet i Borås igen.
Det som tingsrätten kommer göra, det är ju att pröva själva skuldfrågan men inte utöma någon typ av påföljd.
Reporter Henrika Åkerman. Nu om avtalsrörelsen där fack och arbetsgivare för första gången har kommit överens om att införa arbetstidsförkortning även i tjänstesektorn. Det gäller IT-branschen och det är en framgång för facket, säger Sveriges ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius.
Ja, men det som är speciellt är att det är första gången det här händer, att vi också får in en arbetstidsförkortning. Det har ju varit vanligt inom industrin tidigare, men nu har vi också kommit in här. Och det som är också mycket viktigt tycker jag, det är att vi kan visa att vi parter faktiskt kan hantera de här frågorna själv när det gäller arbetstid och inte lämna över det till politikerna.
Det nya avtalet för IT-branschen följer industrins nysatta märke med löneökningar på 6,4% över 2 år. Men en del av det ska gå till arbetstidsförkortning. 2026, när förmånen som har funnits i industrin i många år också införs i tjänstesektorn, så innebär att arbetstiden kortas med motsvarande en dag per år, det säger Camilla Frankelius.
Det här är ju bara en början. Vi har ju naturligtvis ambitioner om att vi ska bygga ut det här med arbetstidsförkortning även inom IT-branschen.
Det är arbetsgivarorganisationen Tech Sverige som har tecknat avtal med facken Unionen, Akavia och Sveriges Ingenjörer. Arbetsgivarna vill egentligen inte ha någon arbetstidsförkortning i sektorn, enligt förhandlingschef Einar Humlin.
Nej, men det var ju ett ultimativt krav. Det var ju en dealbreaker för facken. Och det är klart, det måste ju alla arbetsgivarorganisationer beakta när man slutför förhandlingar.
Å andra sidan har vissa regler blivit mer flexibla till fördel för IT- och techföretagen. Till exempel att arbete på natten nu tillåts. Sveriges Ingenjörers förhandlingschef Camilla Frankelius hoppas att uppgörelsen blir en språngbräda för andra som kräver arbetstidsförkortning.
Tanken är ju naturligtvis att andra ska kunna följa efter oss och också träffa likadana avtal som vi gjort med arbetstidsförkortning i, och att det kan gälla alla fackliga organisationer och alla branscher som kommer här efter.
Reporter Anders Hjelmin. Nu är Radiosporten med Jenny Rask.
Och sporten börjar med nyheten att svenska fotbollslandslagen får förstärkt stöd till spelande föräldrar. Syftet är att det ska bli enklare att kombinera föräldraskap med landslagsspel. Det gäller både på dam- och herrsidan. Vi hör Sveriges lagkapten Magdalena Eriksson.
Det här har varit en punkt som har varit väldigt viktig för oss spelare att få förtydligat och få in. För att det känns bara rätt i tiden att det ska gå att kombinera föräldraskap med en elitsatsning på fotboll.
Den alpina stjärnan Federica Brioni har kraschat under tävlingar i Italien idag och drabbats av flera benbrott. Brioni är Italiens stora affischnamn inför kommande vinter-OS i Milano och Cortina. Finland drar sig ur bandy-VM nästa år eftersom man inte har råd att skicka varken herr- eller damlag. Det är ett digert slutspelsportextra som väntar med start ikväll klockan 19 i P4.
En person hittades död i samband med en brand längs med järnvägsspåret i Hova i Gullspångs kommun idag. Räddningstjänsten larmades och när det brann i vegetationen och när branden var släckt hittades vad som bedöms vara kvarlevor av en avliden person, skriver polisen på sin hemsida. Eftersom omständigheterna är oklara har polisen inlett en förundersökning om misstänkt mord. Imorgon får Götaland och Svealand mest sol, men under eftermiddagen passerar tätare moln söderut, främst i östra Svealand. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Från 10 till 15 grader i söder till i norra Lapplandsfjällen 2 till 7 minusgrader. Och med det så är det dags att avrunda nyheterna kvart i sex som producerades av Louise Steinberger. Nu är det dags för det politiska spelet.
Massavhopp från Liberalerna får Johan Persson att svettas och regeringens vurm för vandel tar sig hela vägen in i lagboken. Du lyssnar på det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej på er och välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som vi spelar in torsdagen den 3 april. Klockan är strax efter 10 på förmiddagen. Hej Helena Isén.
Hejsan.
Hej Fredrik Furtenbach.
Hej Parisa.
Ja, det är ganska mycket vi ska prata om i dagens program, så vi kan ju bara ge oss på dagens första lilla krumelur. Fredrik Federley gör comeback. Han kan i helgen väljas till ledamot i Centerns distriktsstyrelse i Dalarna. Helena, hur uppseendeväckande är den här återkomsten?
Det är ganska uppseendeväckande. Han levde ju ihop med en dömd pedofil och fick lämna Centerpartiet på grund av detta. Och nu ska han då in som ordinarie ledamot i partidistriktets styrelse i Dalarna, om det nu blir så. Jag tippar personligen att det föranleder en viss krishantering i partihögkvarteret i Gamla stan. Om det nu finns någon fungerande verksamhet där just nu i partiledarskarven.
Just det, för vi pratade ju om Centerpartiet häromveckan om att de letar med ljus och lykta efter ny partiledare efter Muharrem Demiroks avgång.
Ja, nu får de ha lite fler ljus och lite fler lyktor, för nu har Anna-Karin Hatt, som många trodde skulle bli, till exempel jag, vi,
ja.
Hoppat av. Mm.
Starka lyktor får de ha nu.
Jätte. Det finns ingen annan att satsa sina pengar på. Vi ska inte satsa, vi uppmanar inte till hasard. Men det finns ingen annan nu, eller som du skulle gissa på?
Du vet vad jag har sagt tidigare. Behöver jag upprepa det?
Ja, det behöver du.
Alltid.
Nej, men jag har ju haft teorin att man inte ska helt räkna ut Emil Källström, den tidigare ekonomisk-politiska talespersonen. Mm. Men alla andra räknar ju ut honom. Så vi får se. Sen så återstår väl då Martin Ådahl, som gärna vill, verkar det som är nuvarande ekonomisk-politiska talespersonen. Och Ulrika Liljeberg, rättspolitisk talesperson, och Elisabeth Thand Ringqvist, näringspolitisk talesperson. Sen kan det ju dyka upp någon ur gömmorna som vi inte har koll på.
Mm.
Ja, det kan du ju alltid.
Vi får väl se var det här tar vägen. Det kommer finnas anledning att ta upp Centerpartiets partiledarresa. Vi går vidare helt enkelt. Vi ska ju prata om vandelsutredningen. Men vi kan väl börja från början av veckan. Liberalerna har ju haft skakiga dagar, minst sagt. På ett bräde meddelade 3 toppliberaler att de lämnade sina poster. Och bland annat var det jämställdhetsminister Paulina Brandberg. Men även då kanslichefen och partisekreteraren för Liberalerna kastade in handduken i måndags. Puh! Vilken vecka Johan Persson har haft.
Mm.
Vad betyder de här avhoppen för det redan skakiga läget i partiet?
Ja, alltså det är ju lite hela havet stormar, och det är ju i och för sig då inget ovanligt i Liberalerna just. Annars så hade de väl hoppats kanske på en lite lugn vår. Johan Persson, inför det här kommunmötet i Karlstad som de hade med flera hundra liberalpartister, så hade han en pressträff där han verkade jätteglad över det här nya visionsprogrammet som vi har pratat om tidigare, med som är döpt efter Selma Lagerlöf, tidig liberal. Men det blev inte så lugnt och fint som man hade tänkt sig. Så att jobbigt läge.
För det skulle ju liksom bli en ny start för partiet, det här Selma-projektet. Man ska hitta sin identitet och vad partiet är. Istället måste man hantera det här.
Ja, precis. Och de här 3 personerna betyder ju ingenting för väljarna. Men... Nej, men det får man väl ändå säga.
Kan vi bara säga vilka det var? Jämställdhetsminister Paulina Brandberg, partisekreterare sen bara 1 år tillbaka Jakob Olofsgård, och sen så kanslichef Oskar Våglund Söderström.
Ja, men eftersom det här nu skedde då samtidigt, och dessutom partisekreterarens förklaring var väldigt svag, så triggade ju redaktionerna och journalisterna såklart, så att nu blockerar detta ju annat för Liberalerna, så som det gör när ett parti är i blåsväder. Man får prata om, inte om sin politik utan om andra saker.
Och sen är det ju inte så lätt, jag menar det här är ju blytunga poster i partiet. Väljarna, som Fredrik säger, struntar ju det här, men en minister och en partisekreterare och dessutom kanslichef, de ska ju ersättas, och det är ju